Shadin nolla.
Shadin lilla nolla. Och apropå nollan så var det ju inskolning här förra veckan.
Oj, du
FIS,
bara, du,
som det nu heter.
Det känns som att det här är någonting som du vill prata ut om. Vi hinner knappt säga hej innan du går direkt. Det måste vara något traumatiskt som har hänt med nollningen.
Det är något traumatiskt som har hänt. Alltså så här, jag har ju en son som är väldigt liksom, han är lite fyrkantig, kan vi säga så.
Ja.
Men just det här, att han vill att saker ska vara på ett precis sätt som han har planerat i huvudet. Annars kan det bli liksom kortslutning. Då, mm. då är det system, ja, systemkollaps, mm. more or less. Mm. Hur som helst så har Tom Allan då kommit in på den här fantastiska skolan på Djurgården. Vi behöver inte nämna några namn, för det är inget fel på skolan överhuvudtaget. Det är en toppen jävla skola, så att jag är ju såklart skitglad för att han har kommit in. Jag ställde ju honom i kö när jag fick hans personnummer. Alltså det vill säga från BB fick Kalle springa ner och posta detta brev till den fina skolan. Och nu kom han faktiskt in, så det har ju uppenbarligen gett resultat. Hur som helst så har vi lagt fram kläder på sängen, lilla pennskrinet ligger där, nya liksom pappret som man ska ha i bänken, ja men du vet allting.
Ja.
Och vi är ute i skärgården dagen innan med familjer, några stycken olika familjer, och sover över, och vi åker in, du vet, kanske en halvtimme för sent kommer vi iväg på morgonen.
Såklart.
Såklart. Mm. Och glömmer också bort att alla andra skolor också börjar idag. Så vi fastnar i bilkön från helvetet. Och jag inser ju närmare vi kommer stan att vi kommer inte hinna passera hemmet för att hämta de nya kläderna och allt det där. Jag sitter dessutom själv i någon form av, ja, vad ska jag kalla för, LA-träningsoutfit. Passande liksom på ett Djurgårdsvarv, men absolut inte på en förskoleinvigning på en snobbskola. Nej.
Tom Allis, nu blev han stressad.
Nej, han är helt förstörd i bilen. Han gråter oavbrutet. Han bara, ja men du förstår. Och jag så här försöker liksom mildra den här skadan. Jag kommer på i plötsligt att han har ett par, han bara, jag kan inte ha randiga shorts och randig skjorta. Nu har jag randig skjorta och randiga shorts. Det går inte. Jag bara, du har ett par ananas shorts tillbaka. Ja, det är okej. Men vi kan väl kanske åka hem emellan och hämta kläder. Och så smiter vi in på tå och så säger vi inte till någon att jag har bytt om. Men älskling, du kommer inte hinna det. Du förstår den här dialogen. Ja. Jag vill inte.
Nej, för fan, vilken ångest. Nej, vilken ångest.
En sån jävla ångest. Och jag, mamma har också ångest. För mamma har ju på sig de värsta kläderna på jorden just nu.
Jag tror jag vet vad du hade. Du hade som träningskläder och en liten svart topp typ.
Ja, men ish. Så helt plötsligt kommer vi då till Djurgårdsbron där själva liksom uppropet ska ske. Och det ser liksom ut som jag kommer på ett mindre cocktailparty.
Nej.
Jo, alltså folk är klädda till tänderna, det är liksom nyfönat hår, det är fixade naglar, det är fina väskor. Ja, man kanske har tagit lågskor, men liksom annars så ser det ut som att man typ är på ett dop. Och jag kommer i myset, och då när man blir uppropad, då ska man gå fram, eller ska barnet gå fram och ställa sig i sin grupp då. Och jag måste då gå fram med Tom Allan eftersom han gråter så mycket.
Nej,
så jag vill också exponera. Liksom.
Det är som Solander på typ antidepressiva.
Ja. Nej, men det är så hemskt. Det är så hemskt. Alltså, jag lider så mycket med honom. Jag skäms så mycket över mig själv. Alltså, jag bara känner att jag så här, jag är trash de la trash liksom, på den här skolan. Och sen så ska barnen åka något litet lilleputtetåg. Och sen ska de gå någon marsch med liksom de äldre barnen. Och han bara gråter och gråter.
Nej, jag orkar gråter. Faktiskt inte det här.
Jag gråter också inombord. För jag vill verkligen inte vara där. Jag vill liksom bara reversa hela den här dagen och få en ny omstart. Alltså allt som kunde gå fel gick fel. För det här är ju liksom typen av de största dagarna i små barns liv. Liksom.
Ja, ja.
När de går från dagisman till att de ska börja. Liksom.
Ja.
Effis.
Ja, såklart.
Och
det kommer
jag
fuckar
upp den här dagen. Alltså jag är en sån usel mamma. Jag är en sån usel, usel mamma.
Faktiskt lite.
Just här och nu. Faktiskt lite.
Bara för att jag gjorde allt perfekt för en skull. Nej, men Bobs Ewing då, eftersom det är så att man lottas in i systemet på något sätt när man inte söker privatskola, så hamnar han då bland 28 elever i en skola han aldrig varit, med barn han aldrig har sett. Och där är ju Röda Bergsskolan, och den har jättebra rykte, så det är inte så. Men det känns ändå lite tungt. Det kanske var så där lite mer innan, att det var så här, men det är ingen fara. Man behöver inte gå med någon man känner. Man ska härdas lite. Men nu känner jag lite så här, vad fan ska man härdas för när man är 6 år? Jag är liksom ledsen för att han inte känner någon. Jag tycker det är... Men Bobban är ju inte heller så här den tuffaste katten i stan. Ja, men du fattar.
Nej, men det vill inte tala om alla heller.
Nej, men du vet, vi har väl köpt ny väska, och det, han var liksom besatt av, på ett osunt sätt, att han skulle ha en ny väska. Det var lite som att det skulle ge honom lite styrkan. Han hade redan typ 2 väskor, men de dög inte. Och sen så Ninni köpte sen nytt penn för att dra en liten glitterbok. Så att han var liksom fett preppad, förutom att vi inte hade hunnit klippa honom. Så fortfarande Gustav Vasa med egen klipp liten lugg, men... Och så står han där, så det sägs, ja men det är bra ordning och reda. Det är en ny rektor som verkar jävligt cool, och allting känns bra. Men han vägrar att gå in själv. Han är en enda av 28 barn. De andra är bara så stekta, så de står bara så här som i vakt. Men han är så här, jag går inte in utan min mamma. Jag bara, du vet, man så här pendlar mellan så här, skärp till dig, till så här, nej, det här kommer aldrig gå, det över. Jag måste liksom ta dem till en ny skola. Så jag sitter med i vagnen där uppe. Bobo är här, Bettne, tack och lov, lilla grevin. Men sen så dagen...
Tur att inte du ledde den sångsamlingen.
Nej, men så dagen efter så gick det bättre liksom. Men du vet, jag tycker det är så jobbigt att se dem stå och vara så där stressade och nervösa. Och dagen efter, då har jag alla börjat förstå att nu är det serious shit. Det var inget liksom, det var inget hittepå, utan mamma och pappa kommer inte vara med. Så då lipar ju typ massa ungar. Och, nej, men du vet, man bara känner så här, många ungar känner varandra. Och så sa han någon gång, jag frågade en kille som heter Alve om vi skulle leka. Och då vågade jag inte ens fråga, vad sa han? För jag kände att jag skulle inte klarat av om han sagt, han ville inte det. Du fattar.
Amen. Ja.
Åh, herregud, så det blir säkert bra. Men,
Ja, men det blir det. Men nu är han liksom en ny pojke.
Jaha.
Han åker alltså skolbuss själv.
Va?
Från Karlaplan varje morgon.
Så amerikansk?
Nej. Så jävla amerikansk. Men gör kommer han? Hämtar hon. Ja, han är så stor nu. Så att jag började nästan lipa när Kalle berättade att allt går hur bra som helst. För jag var ju så här, hur går det? Jag tänkte så här, det här är liksom... Vi kommer få liksom sitta på en inskolning som på förskolan liksom, och få göra om alltihopa. Men han bara, nej, det går hur bra som helst. Han är världens största kille. Han åker själv skolbuss och han läser sina läxor. Och liksom, ja, men du vet, det är gulligt.
Tom Brallis. Ja,
Tom Brallis. Men det, alltså, slutet gott, måste man väl ändå säga.
Det som jag kände lite med att man börjar i en ny skola där man inte känner någon och inte föräldrarna, även fast det ska vara en skitbra skola, är så här, att jag känner så här... Men jag pallar inte börja om en gång till. Förstår du lite vad jag menar?
Ja, jag fattar vad du menar.
Ja, men hade jag börjat i någon av de andra 2 skolorna så hade man ändå haft 10 föräldrar som man hade varit så här, shit, jag är för sen från inspelning, eller jag skulle kunna ta mig hem, så tar jag med Colle Molly imorgon. Nu är det så här, nu ska jag ännu en gång vid 92 års ålder börja om som jävla småbarnsmorsa.
Hustla dig fram i liksom förhandlingsdjungeln.
Jag känner sig, jag orkar inte riktigt.
Nej, men fast jag känner också så här, jag märkte att på mig själv att jag är så extremt osentimental i såna här situationer, för att jag utgick från min egen barndom som gick ut väldigt mycket på att byta skola, för eftersom jag flyttade ganska mycket liksom. Så att jag har ju tvingat mig själv att utsätta mig för saker som har varit extremt obekväma väldigt många gånger liksom. Och tillbaka till det där OCD-läran, alltså den här kursen för då folk med grav OCD, att det gick egentligen ut på att så här, utsätta dem för saker som är skitjobbiga. Det är ju exakt det man har liksom.
Ja, men jag kan uppdatera då. I förra podden pratade vi om att ett nytt tillvägagångssätt för att bota då patienter med OCD är att så bara utsätta dem under sig som krigstyranni under typ 4-5 dagar. Bara all skit de liksom tycker är jobbigt. Var det inte så det funkade?
Ja, exakt. Ja. Men förstår du hur många så här stresskollapser jag indirekt har haft, men ändå liksom... Ja, sen gör man det bara. Jag kan ju få samma så här stresspåslag ibland när jag går på mingel också. Men ändå liksom vet jag att så här, det är bara in och göra det. Liksom. Upphöj huvudet, ta ett djupt andetag och så in där bara. Liksom. Och sen går det bra efter typ, jag tar väl 3 minuter och sen är ångesten borta. Liksom. Men apropå liksom kompisar och liksom situationer. Jag har liksom börjat störa mig så jävla mycket på såna här kreddiga gäng. Aha. På Instagram. Eller men man ser så här, det här är kreddiga människor. Man kan säga naila dem. Man ser i deras ögon, de här, de vet om att de är viktiga. Och de umgås med andra människor som de också anser viktiga. Och när de alla tror tillsammans i sin ängslan att alla är så viktiga, då blir de enormt starka.
De blir alltså enormt viktiga. Starka.
De blir enormt viktiga och enormt starka i sin liksom viktighet. Och sen bara inse att så här, men det är ofta så här grundkreddiga människor som var kreddiga för kanske 20 år sedan, som alltid liksom är i någon form av nav i det här kreddgänget. Och kanske har liksom en ganska gedigen karriär men inte lika kreddiga längre. Men de ser till att hänga med unga up and coming kreddiga människor.
Det är klart.
Kreddiga. Så att så här, det blir liksom, så tar den kreddiga personen med en annan kreddig person, så helt plötsligt så sitter de man där som ett litet så här kreddnav. Och så bara tänkte jag så här, shit, det är typ liksom samma metodik som så här parkbänks alkisar har, att så här, det börjar med att de så här, det är någon som är så här, vad ska jag kalla det för, alltså kungsa.
Va?
Någon som är liksom groggkonung där liksom.
Ja, på tronen, fattar.
På parkbänkstronen. Och sen så är det liksom
så kommer en yngre mini-alkis som bara så här får hänga med, ja, sen, typ, som har lite fler tänder.
Precis, och sen han är liksom som någon så här toppvampyr. Ah. Och liksom, sen kommer de här yngre alkisarna så att han kan liksom suga blod, ah, ur dem. Och liksom, det är en 100% i näringskedja.
Kräddvampyrer.
Ja, och då kan de se upp till honom och så håller det på så där. Mm. Och det är exakt samma hierarkier i de här kräddhängen liksom. Så det tänker jag på så mycket att fan vad mycket det är som så här drivs av ängslan i grunden liksom.
Ja, men, ängslan är väl den största drivkraften. Jag tänker de senaste veckorna så här kulturkräftgång också med Åsa Linderborg och jag men, recensenter som ska häckla och hit och dit. Det är en otrolig ängslighet och jag tänker också när man läser så här,
det verkar så, det är så hårt och kallt i den där ängslan, det är det. Ja. Och jag har liksom själv varit i de här liksom kvarteren ett par gånger, aldrig passat in. Och det var likadant, mm, i högstadiet. Jag var alltid med de tuffa, men liksom var aldrig riktigt med de tuffa. Förstår du?
Ja, jag fattar,
och aldrig heller haft liksom en superambition att vara där. Och jag tycker det är så jävla intressant att stå på utsidan och titta in. För man vet liksom att på den där kalaset, där fy fan vad de lyfter varandra. Det är jävligt kul där. Men fy fan vad ensamt det är på andra sidan.
Mm, men gör det på... Jag mådde faktiskt ganska dåligt av en krönika som Anna Ahnlund skrev. En av tjejerna i Della Q.
Det var ju olika typer, form av lustmord hela, ja, tiden som bara slutade med ett jättemord.
Ja, men verkligen. Och då skrev hon så här att det börjar redan i skolan, speciellt för tjejer. Liksom hur lätt det är att så här halka ur den yttersta högsta kretsen.
Mm.
Liksom ett fel hångel, ett fel ord, att vara lite för snygg, lite för cool. Alltså så man vet aldrig vem som ska bestämma när man hamnar i kylan. Och den känslan är ju helt vedervärdig tycker jag. Att så här, tänk, ja, men, om jag skrev, men det har väl vi också pratat. Tänk om man säger något i podden, tänk om man skriver något på Insta, tänk om någon blir arg på en. Där får man ju ändå dras lite med när man rör sig inom mediala kretsar. Jag tänker ändå på det, även fast jag liksom inte orkar hålla mig i den där kretsen hela tiden, liksom högsta kretsen, så är det ändå att man är ganska orolig hela tiden att man ska göra någonting på fel sida liksom snöret. Förstår jag vad jag menar?
Ja, men exakt. Och det är det här som också så här, det är anledningen varför folk i vuxen åldern, man ändå borde ha liksom sunt förnuft och förstått och skapat något egenvärde i sig själv, att man fortsätter hänga i de här kräddhängen, det är för att det hänger kvar sedan skolan, för att så här, du är ingen ifall du inte är en del av en grupp. Mm. Och egentligen kan du skita i all typ av offentlig beundran bara du blir sedd av dem i gruppen. Så att så här, helt plötsligt kan du liksom också helt fel navigera i det här systemet. Det är viktigare att bli sedd av en person som egentligen per definition inte betyder ett skit för någon. Och du kan välja ett helt jätteknasigt livsval baserat på det. Istället för att så här, du går din egen väg och vågar satsa på det du faktiskt brinner och tror för. För där blir det hela tiden hånad och häcklad i gruppen exempelvis.
Men jag fattar. Men nu tycker jag ändå att du är lite så här minikini-dubbelmoralist. För att jag tänker senaste helgens festivigheter. Det verkar ju du tycka var så här otroligt kul att vara tillbaka in the limelight. Och ut massa bilder, årets fest och bla bla bla. Om vi nu ska säga Michaela Fornis fest på Berns här helgen. Så att du säger i och för sig lite emot dig själv här nu.
Nu anses ju säkert Michaela Forni superkreddig bland vissa. Jag har ju inte tänkt på henne ur ett kreddperspektiv. Men det beror ju på liksom från vilken vinkel man har. Liksom. Men jag... Det var ju en kreddig fest. Alla var där, party såklart.
Mm.
Och jag tyckte att det var... Framförallt vet du vad, jag tyckte det var så jävla kul att klä upp sig till tänderna. Mm. Att lägga liksom en timme på att fixa så här smink och hår. Att ta en drink innan, du vet, saker som man inte gjort på ett år, känns det som. Att så här, möta upp sina liksom, typ, några av sina bästa kompisar, och alla typ känner alla, och det är mycket så här, hej hej stämning och folk vill skåla och är glada, och man har fått ett roligt bordsplacering, och det är ett party utav Guds jävla nåde liksom. Även fast vi måste sitta dansa vid borden, så är det liksom party. Party, party.
Jaha, var det så att man måste sitta och dansa vid borden? Jesus,
inte
Amalia.
Stå och dansa. Nej, men du vet, och sen springa ut och ta en party-sig, och där är liksom massa roliga människor. Alltså hela det där, du vet, det här livet kom liksom tillbaka. Jag brydde mig inte så mycket om att det var en kreddig fest. Jag bara var så njöt varenda jävla sekund utav att få gå på kalas.
Ja, men
det... En uppstyrd jävla håll käften fest.
Jo, jag fattar.
Det är väl det enda man vill ha.
Jo, men du motsäger dig själv lite. Hur kan du veta då att den andra kretsen, kreddiga kretsen, inte känner likadant?
Men för de är ju så kreddiga så att det skulle jag vara över deras döda kropp och gå på en sån här fest liksom. För de är ju liksom en sån här kulturkredd gäng liksom, som lyfter upp varandra på olika sätt och såna saker. Här är det ju väldigt så här, här är ju väldigt östermalmskt, det är väldigt bohemskt, det är väldigt fritt. Så att så här, finns ju noll intresse utav kredd.
Ja, jag fattar,
utifrån den andra kreddpremissen. Det är det jag försöker förklara, att så här, kulturkreddmänniskor, det är väldigt hårt och kallt under tiden liksom. Den här typen av kredd är liksom mycket mer ryskt, eller vad man ska säga.
Den där ängslan, jag tror ändå att det har blivit bättre. Jag tänker när Carina Rydberg berättar om hur det var på 90-talet att säga, liksom tjejer som var framgångsrika inte ens pratade med varandra på krogen för att det var så ängsligt, och att de var så rädda för att liksom inte framstå som så här självständiga och kreddiga. Då kände jag så här, usch, nej, man vill att det ska vara varmt och mysigt och högt i tak.
Ja, men alltså det är så jävla intressant att liksom inte behöva bry sig längre. Och jag vet inte om det har med en viss ålder att göra eller att jag liksom är ur ett visst typ av sammanhang, men att vara på andra sidan, stå utifrån och titta in. Och framförallt så märker jag nu att jag blir allt mer liksom selektiv med mina kompisar. Jag umgås verkligen bara med vänner som jag känner mig 100% liksom
trygg
i takt med. Och trygg med. Som inte så här förväntar sig att vi måste posta någon jävla bild på att vi liksom umgås. Eller att det betyder någonting. Att vänskap är någon form av valuta. Mm. Och så här, skapa mig en status på något sätt. Eller på något annat.
Men det är intressant det där att du säger det. För att just högstadiet var ju väldigt viktigt. Innan man liksom har format sig själv eller hittat vem man är. Är man den som vill plugga? Är man den som vill äventyra? Man sätter ju ändå liksom olika epitet på sig själv. Och det börjar ju lite under högstadiet tycker jag.
Ja, men absolut.
Ja, men där var det liksom som att man inte valde sina vänner, utan man valde på något sätt varandra. Vilka som passade ihop. Antingen var man populära eller också var man så... Det är säkert inte alls lika mycket så. Men vi var ett gäng tjejer i Kvickentorpsskolan.
Varför tror du inte att det är likadant? Jag tror exakt likadant.
Jag hoppas att det är individuellt.
Ja.
Men jag hade ju min bästa kompis Ritza Pappa Konstantino, som sedermera fick barn med min kille. Det var mycket, mycket rörigt allting. Hur som helst, vi hängde jämt, och så hade vi en tredje kompis som hette Nina. Men som jag har sagt till dig innan, så minns jag ytterst lite av liksom mitt högstadie. Det jag minns bäst är liksom att jag spelade väldigt mycket fotboll. Men sen är det liksom mycket som går ihop. Men sen så satt jag, tog ett glas vin med en kompis på vår kvarterskrog häromdagen. Och då sitter en tjej där som bara säger: men hej Ann, det här är helt otroligt. Det är Nina, så här, jag är hemma från Malta, bla bla. Och mitt emot henne sitter min gamla arbetskollega på 66an. Som då var... Det är Madame Levaux, heter det så nu?
Ja, just det.
På Hornsgatan.
Eller i alla fall på... Vänta, det hette så. För 20 år sedan. Det kan ha bytt namn.
Ja. Men du vet,
Marie Levaux
heter det. Ja. Men man slungas liksom tillbaka. Alla ser ungefär likadana ut, men ändå inte. Men någonting som alltid ser så lik, det är ju rösten. Det tycker jag. Ja. Den ändras liksom inte. Man låter ungefär som man gjorde när man var så här 14-15. Och hon berättade då för Stefan, sitter mitt emot dem med kompisar. Hon är hemma i Sverige och bor hos honom. Och han visar sig bo då i huset bredvid mitt. Han bara, jag har sett det massa gånger här. Jag bara, jaha.
Men gud vad roligt.
Ja, men då började vi prata lite om gamla arbetskamrater. Så här, de som stod i dörren på 66an. Och det, jag måste ändå säga så här... Dels,
vad är 66an?
66an är då Marie Levaud. Det var liksom krogen som det var innan. Precis lika stort. Jag och min kompis Malin jobbade i baren. Hon var 15, jag var 16. Bara en sån sak liksom.
Ja, det
var ingen som brydde sig. Och vår chef då, Anders, som ägde det här stället, var en gammal gubbe. Han åkte omkring i sin veteranbil, va, på Söder. Ingen fara. Inga problem, va? Det är trevligt. Men du vet, sån jävla annan värld liksom. De här efterfesterna och de som stod i dörren som kunde vara så här, men de hade ett sånt språk, så det var liksom helt, de hade sån jävla makt. Jag måste ändå säga att alla dörrvakter fram till 2013 var ju skitstövlar. De hade liksom sån otrolig makt. Och jag kommer ihåg att han kunde stå och peka ut en av dörrvakterna och säga: du. Och sen så bara: vill du knulla eller? Jag har några brudar här inne. Han var helt öppet. Nej, helt öppet.
Det är en fars.
Ja, det var verkligen en fars. Det var lite så här, ja, men Åsa Nisse och Klabbarpan typ åker till månen. Jag vet inte. Men Nina, hon bara sitter och smågarvet. Hon bara, men gud, jag bara kommer att tänka på en grej. Du och jag, Ritza, brukar ju träffas hemma hos mig på söndagar och så här skvallra och sola min ansiktskanon. Kom ihåg den där halva ansiktskanonen?
Ja.
Nej, men skjut mig långsamt. Jag kommer ihåg man skulle på fest, satte man sig framför en sån här. En killkompis till mig, han hade suttit utan glasögon framför en sån där, så att han var typ halvblind och bara gick och blinkade. Min syrra tålde inte dem. Hon hade ofta så här köttsår under ögonen. Alltid, det är alltid sönderbrända. Jag fattar inte. Men livsfara med de där ansiktskanonerna. Det var ju som att sätta sig framför Tjernobyl och skratta.
Varför tror du de förbjöds?
Det är galenskap.
Huvudsaken är att man blir brun. Man blir brun.
Men jag kommer ihåg att han blinkade hela tiden. För att han hade inte haft de här små minikiniglasögonen på sig.
Minikiniglasögonen.
Du vet, de gick ut därifrån. Stringtrosan, doftade grillad korv.
Ja,
och liksom,
varför? Luktar man så illa?
Kommer du ihåg den där solaridoften? Blandning av svett och grillad typ köttmassa.
Ja. Nej. Ja, det luktar verkligen grillat hud. Alltså.
Ja, det är liksom för mycket historiska referenser för att det någonsin skulle vara fräscht. Ja, jag ska inte gå djupare på det. Men dels kommer jag inte ihåg att vi någonsin har liksom, att vi var hemma hos Nina på söndagar. Dels kommer jag inte ens ihåg att vi tre var en konstellation. Ja. Nej, men hur som helst så sätter
det nog. Men du har bara liksom förträngt det.
Jag vet inte. Jag vet ju att vi var kompisar, men jag vet inte.
Gud vad läskigt, ja, när jag bara är helt borta.
Helt borta, så på söndag. Alltså, Jag menar att det är klart att det är länge sedan. Men man kommer ihåg, jag kommer ihåg mycket från när jag var 4 och 6. Men, ja, hur som helst så säger hon så här, gud vad roligt. Och så bara sitter hon och liksom småskrattar hela tiden. Hon bara, det är, jag kom precis att tänka på en sak som var så jävla rolig. Som hände en söndag hemma hos mig när du och jag ritsa soladusularium. Och det här blir, jag sitter kanske där en timme i alla fall. Och prata med dem. Så jag tänker, och hon sitter hela tiden. Hon vill, liksom, hon vill nästan gå iväg med mig. För att berätta det sensationellt roliga som vi var med om. Och så till slut så säger jag, nu ska jag gå hem, säger jag. Och så här, klockan är väl 11:30 någonting. Hon bara, då måste jag bara säga det här. Gud vad kul det var att se dig och sådär. Bla bla bla. Och så säger hon så här, jag kommer ihåg en söndag. Vi satt där hemma och vi bara skvallrade om det som hade hänt i veckan. Och så sa du att du precis hade varit hemma hos en kille. Jag vet inte, som du var ihop med då. Och då så sa du, nej, han vill inte komma i mig. Utan han la satsen på magen. Jaha. Okej, okay. Ja men det har väl hänt. Alltså det hände väl både, ja det hände väl både nu och då och hit och
men,
dit.
Men det var det som var så roligt.
Det var det, och hon tyckte det här var det roligaste hon hade med. Hon sa vi tyckte att det här var så sensationellt. Herregud, vi var ju typ så här 14 år gamla. När man kollar på 14 år nu, jag bara så här, men hur kunde de ens släppa ut mig från radhuset? Men jag vägde så här 23 kilo, såg ut som 8 år, hade så här dålig permanent och bara så här, Nej men hon sa, vi tyckte att det var så kul. Vi skrattade typ i 2 timmar åt att han hade lagt citat satsen på magen. Jag bara,
alltså man måste ju kanske vara i den stunden för att förstå exakt hur kul det är. För det där är ju inte egentligen en rolig berättelse att återberätta.
Nej,
utan man måste ju varit där och då.
Ja men
då.
Det var så sensationellt att han hade gjort det. Liksom. Det var ju förmodligen så, här, så snuskigt och så vuxet och så porrfilmsaktigt och bla bla. Men så tänker jag så här, ja det var en kul grej. Det var väl ingenting som vi analyserade så himla mycket. Då tänker jag så här, ja men apropå att unga tjejer liksom mår sämre i hela världen, så här, har mer psykisk ohälsa och hit och dit. Så tänker jag så här, som du och jag pratat om innan, jag bara, men är jag liksom, vad är det med mig? Är jag typ, ja men vad har jag för kombination? Jo, alltså jag är fortfarande, ja men det har ju hänt massa skit och hiten och dit, men det är inte så, jag tänker inte på det så himla ofta. Alltså det är vissa grejer som har hänt som man så här har mått jävligt dåligt över, men just de här grejerna, högstadiet, gymnasiet, jag kan inte, jag
men jag är ju svårt att återskapa liksom. Jag kan ju bli superfascinerad av folk som verkligen kan hitta varenda jävla nyans i liksom en tapet eller, alltså du förstår, och beskriva det som man nästan själv kan känna doften utav det, för att jag kan visualisera mig väldigt mycket, men jag kan inte så här, återskapa så många känslor runt det. Och jag bara funderar på om vi var liksom typ den så här icke-reflekterande generationen, eller om alla generationer innan den här generationen har varit det. Alltså det är därför det är så himla så här, alltså den här generationen tillskriver sig själv väldigt mycket reflektioner om känslor i situationer hela tiden på ett sätt som jag inte kan hålla eller liksom skriva under på. Jag kan vara så här, jaha, tänker du så eller känner du så? Jag kan till och med, min egen dotter ibland kan sätta så här ord på saker och ting som jag bara så här, ja men det har du ju rätt i. Fast jag själv aldrig ens tänkt tanken att reflektera över det.
Din 9-åriga dotter.
Ja men det var intressant, för jag såg nämligen den här Jan Guillou-dokumentären som går nu på SVT, första delen har släppts, och då pratar han om att det är ett jävla psykologiserande just nu i samhället, att det är liksom allting ska grävas i, och man gräver och man gräver och man hittar och man hittar, och man liksom kanske inte alltid blir så jäkla mycket lyckligare för det, att förr i tiden så ja det hände skit. Man var ledsen, man skakade av sig och man gick vidare. Mm. Och det är ju bryskt på ett sätt kan det ju låta. Men det kan också finnas någon form av sundhet i det där. För jag kommer ihåg att jag fick ett DM från någon otroligt uppriven kille faktiskt. Som var helt förstörd. Så nu ville då komma till psykakuten så fort som möjligt. För att hans tjej hade dumpat honom.
Mm.
Och jag var som en gullet, du är ju liksom... Ja, alltså, gullet kanske jag inte sa. Men liksom... Men du är ju hjärtekrossad. Det är ju liksom, det är en del av uppväxten. Att lära sig att härda ut, tillbaka till OCD-patienterna igen. Att lära sig att stå ut med skit. Liksom. Det är ju en del av att växa upp och bli en människa. Om vi hela tiden skyddas av samhället eller tar ett piller för att bli lyckliga eller etc. Då, vi kommer inte lära oss någonting. Vi kommer ju bara vara små fragila monster som hela tiden skriker på hjälp. Liksom. Mm. Varför vill människan vara hjälplös? Det går liksom emot vår egen natur.
Under den här då första drinken så satt det med en tjej som var sjuksköterska. Och hon sa så här, de här unga tjejerna, eller unga, men den nya generationens mammor som kommer in, så står liksom i varannan journal så här, den här patienten har psykisk ohälsa. Hon är så här, vadå? Jaha, okej. Vad ska jag göra med den informationen? Kommer det, ska det påverka liksom förlossningen? Hon sa att det är någonting som har hänt flagrant nu. En liksom otroligt markant ökning. Och då samtidigt så dök jag på en DN-debattkrönika liksom av en snubbe som heter Christian Ryck som är psykiatriprofessor. Han brukar liksom yttra sig ganska ofta, så jag tycker han är bra. Och då skriver han så här, vi måste förstå skillnaden mellan vanligt lidande och det man behöver söka vård för. Liksom. Mm. För det som har skett senaste åren är att det larmas hysteri om att psykisk ohälsa och stress har ökat. Det är liksom, det är nyhet, det är klickmagneter hela tiden. Och därför har ju då Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen fått uppdrag att ta fram en ny strategi för psykisk ohälsa av regeringen.
Mm.
Och då skriver han någonting som är väldigt bra, att så här, begreppet psykisk ohälsa har blivit vanligt på senare år och innefattar inte bara psykiatriska problem utan även den sortens psykisk lidande som hör livet till. Vi behöver därför sluta prata om psykisk ohälsa som någonting som automatiskt behöver behandlas och istället förstå vad som kräver professionell hjälp och skilja det från det eviga lidandet som hör livet till och som ingen satsning verkar kunna rå på. Och det,
men det är exakt det där jag,
ja,
sa.
Men grejen,
alltså det är en del av att växa upp.
Ja, men grejen är att så här, psykisk ohälsa ökar ju inte.
Nej.
Nej, och det är så här, det, varannat år så frågar ju då Folkhälsomyndigheten så här, 10 000-tals slumpvis utvalda personer om måendet. Och de flesta uppger att de mår bra och har liksom ett gott psykiskt mående, va? Men sen så är just 15-åriga tjejer så har det ökat då ganska markant att de känner sig oroliga, de är nedstämda. Och det
är finns också extremt mycket gruppidentitet i liksom kollektivismen och det här gemensamma dåligmåendet. Jag säger inte att det inte finns, men jag säger bara att ibland kan man påverka varandra precis som vilka tendenser som helst. Om det är ett rockband, hur många tjejer var det inte som tog livet av sig när Kurt Cobain hade gjort det eller mådde dåligt eller skar sig i armarna. Alltså så här, det kan vara olika fenomen som utlöser saker och ting bland 15-åriga tjejer just. Liksom. Det
jo, men,
behöver inte
nej,
betyda
men,
att de mår egentligen dåligt.
Nej, jag vet. Men om man slutar så här spekulera så är det också som han säger så här, att sociala medier pekas ut och skärmar pekas ut som orsaker. Men alla studier visar att så är inte fallet. Liksom. Vi mår bra, men det är just det att vi har ju fått liksom, ja, men man ställer fler diagnoser. Det handlar ju mer om sådana grejer. Och just som man säger så här, vi måste lära ungdomar att hantera det som hör livet till.
Mm.
Och det är så här, man försöker alltid förklara liksom lidande. Innan så skulle man förklara att det var religionen och så skulle socialdemokratin komma och så här, alla ska ha rättvisa, ingen ska behöva lida mer liksom. Men det spelar ingen roll hur samhället utvecklas och hur modernt det än blir, för att vi kommer ju alltid att lida. Det är lite som så här, det är ett evigt lidande och sen är man lite lycklig däremellan och sen är det ett evigt lidande och kris och sen är man lite lycklig däremellan. Så att så här,
nej, men jag vet inte vad det är för samhälle vi försöker skapa där alla ska vara kroniskt lyckliga. Det ska inte finnas några världskonflikter. Ska inte finnas, alltså så här, vad är det för utopi? Om alla liksom går runt och är lyckliga så kommer ju, alltså då är det ju summan av lasten är lika med noll på något sätt. Liksom.
Jag tycker att han också tar upp en grej som är jävligt viktig. Att, så här, att när man blandar ihop sånt som man kan klara själv och det som man behöver samhällets hjälp för, så ger det ett oklart och omöjligt uppdrag till sjukvården. Och då riskerar man att de sjukaste trängs ut. För att alla som precis tror att de behöver hjälp för att de inte tror eller har lärt sig att hantera det lidandet då som innebär till exempel att bli dumpad av någon man är kär i eller inte klara plugget eller liknande. Sånt där som vi andra gick ut och tog typ en cigg eller ja, en folkbärs.
Nej, men den personen, förlåt mig, den personen, exempelvis personen som skrev till mig, den är ju oerhört liksom kolerisk i sin sorg. Den hör av sig till mig som den inte överhuvudtaget känner. Den kanske har hört mig i en podd eller följer mig på Instagram. Den kommer ringa till psykakuten. Den är otroligt liksom progressiv och aktiv i sin, vad den personen då tror är psykisk ohälsa. Under tiden en person som faktiskt lider de facto, den är ju lamslagen utav sitt mående och kan inte alls vara så företagsam och söka hjälp. Utan den är ju liksom fångad i sig själv. Och här har vi två olika liksom saker. Så det är klart att den personen puttas indirekt ut utan någon som bara är lite mjäkig. Förlåt.
Ja. Sen är det, du vet ju själv att allting var ju väldigt stort. Alla känslor var väldigt starka och stora. Men då pratade man, då gick man inte NK typ café, delade 19 koppar kaffe och rökte snodda cigg från mamma. Och sen kändes det lite bättre liksom. Och jag menar, det är lite som de flesta vet ju skillnaden på om man bara liksom är lite hostig eller om man har fått covid. Och det är väl det som man ändå på något sätt måste lära både barn och ungdomar att förstå skillnaden. Så här, du behöver kanske inte söka vård för det här.
Nej, precis. Det kommer ju vara extremt svårt i en tid utav en pandemi att säga så här, du ska nog inte söka vård för det här, för att det kommer liksom gå lite stick i stä. Men någonstans så måste man kanske tänka på hur, vad ska jag säga, för hur handlingskraftig kan du vara i din ångest? Kan det vara avgörande för hur sjuk man faktiskt är? Apropå något helt annat, Ann Söderlund. Jag har fått ett läsarbrev här.
Oj då.
Jag tänkte droppa till dig. Ja.
Aha.
Aha. Det är en kvinna som har reagerat väldigt starkt på vad hon hörde i förra veckans avsnitt. Nu läser jag här innantill. Åh, ni är bara bäst. Lyssna på er podd just nu. Finns ingen, vad jag kan komma på, som är så skarpa som ni. Men eftersom Ann sa i slutet av podden att ni vill ha kommentarer, så här kommer den. Men jag vågar inte skicka den till Ann själv. Haha. Jag blev så jävla upprörd när han berättade att hon smiter från middagar och slirar lite mellan och så. Det låter ju charmigt och jag älskar typ Ann. Men vad fan? Jag hade blivit så himla ledsen och sur om en kompis gjorde så. Töntigt kanske. Men jag hade tagit lite illa vid mig. Blir folk liksom inte sura? Fattar att det är massa överdrifter för en komisk effekt, men hur mycket sanning ligger i det här? Är Ann Söderlund ett jäkla ärkesvin som gäst? Sagt med kärlek.
Är det du som har skrivit det här eller? Det är du.
Nej,
som har skrivit det.
Jag önskar. Vi kan kalla henne Martina.
Martina. Nej, men det här är väl, vi måste väl också kanske understryka att det här är ungefär, ja, men tillbaka i tiden, inte 1833, men det är inte så här i förrgår. Ni är alldeles för trött.
Nej, du fröken, hon orkar allt, gammeltackan. Det gör hon allt.
Hon tackar omkring. Det gör jag väl inte.
Den lilla Gotlandsrussen, hon rusar vidare mellan middagarna.
Ja, till nästa bock.
Ja, vad har du för försvar då?
Nej, men jag tycker inte det stämmer. Jag pratade om en tendens som jag tidigare haft, men nu har mognat. Tror jag. Jag måste tro.
Nej. Är det okej eller inte? Vad skulle du säga om jag slirade hem till dig 3 timmar sent? Du skulle ju inte bry dig.
Nej, jag skulle vara glad att du kom. Nej, men mitt problem är ju att jag är bara glad om någon tenderar att inte vara perfekta eller liksom... Ja, nej, men jag kan inte, det var så länge sedan som jag måste tänka efter när
alltså jag vet exakt när det hände oss senast. Eller när jag drabbades utav detta. Ja, absolut. Aha. Och då var jag ju faktiskt jättearg på dig. Jag kommer ihåg att vi var på Brill och käkade middag, du, jag, Helena Ung och sen var det en till. Och vi hade liksom planerat den här middagen länge och helt plötsligt kommer du först typ 3 timmar senare.
Aha.
Och då hade du varit på 2 andra middagar. Jaha.
Ja.
Det minns jag inte. Det är lite som att kolla på Klimpen och Eves YouTube-kanal. Alltså har du sett Klimpen?
Nej.
Forever eller vad det heter.
Nej.
Nej, men alltså Klimpen är en sån sorglig figur. Och gud, det är så mycket jag vill prata med dig om som du inte... Eftersom du inte hänger med i liksom populärkulturen så är det så svårt...
Jag hänger med i min egna populärkultur. Men vad...
Ja, men då... Klimpen var ju alltså Klimpen som spelade Klimpen i Bert. I vilket är en karaktär som ingen kommer ihåg. Han, mobbaren.
Ah, jag vet
liten biroll. Ah. Han har ju då bott på gatan typ och varit hemlös och alkad och allt vad fan han nu har varit. Och sett ut som ett troll och sen har han haft en kompis dokumentärfilmare. Och sen så egentligen i kontentan att Klimpen går då från att vara skäggig, vara en före detta skådis som då påstår att han borde kunna få en Oscar när som helst. Han har bara lite problem med sponken. Ha? Han träffar en tjej uppe i Norrland som är 23 år och heter Evelina. Och har liksom jättesilikonbröst och typ, jag vet inte om hon opererar bort ett revben eller någonting. Jag har varit inne och stalkat deras YouTube-kanal.
Som
hur som helst, det du gör nu det är att du gör som Klimpen på deras YouTube-kanal. Han sitter nämligen bara och skrattar åt när Evelina pratar och liksom inte förstår att det är han som är underhållningen på den här YouTube-kanalen. Det är du nu.
Jaha.
Lång, lång utsvävning. Men där är det. Kontenten utav dokumentären är i alla fall att Klimpen då bara krökar en gång i veckan och har fått en YouTube-kanal och får även spela Batch, eller Batch version 2020. Till den nya mobbaren som då också är typ Klimpen.
Men Klimpen, nu tittar jag på honom här. Han har ju jättemycket rött skägg. Han ser ut som en viking.
Ja, men inte nu längre. Nu har jag rakat av sig där.
Gud, Klimpen, det är sensationell.
Hur som helst, Ann Söderlund. Ja. Nu måste vi gå tillbaka till faktiskt det du inte kan svara på. Att den här kvinnan blir alltså så jävla upprörd när hon hör dig berätta
med kärlek.
Med kärlek.
Ja.
Men varför gör du så här? Och är det försvarbart?
Okej. Vad får man för straff om man erkänner? Jag vill alltså gamla tidens straff. Jag blir så här stegad. Eller vad heter det? Stagad med armar och ben. Nej, det är absolut inte okej såklart. Och jag har egentligen ingenting att skylla på. Nej, jag har ju inte det. Jag får inte dra fembarnskortet för dig längre. Jag får bara krypa till korset och be om ursäkt och säga att det aldrig mer ska hända.
Okej. Vi får se det när det händer. Men bra. Ja,
tack.
Det var väldigt bra.
Tack.
Det var starkt.
Ja,
du har ju lite skam där. Kan jag njuta utav det?
Ja, det vet jag att jag gör. Hur har det gått för Joel sen förra veckans kärlekstest? Vi måste ändå samla.
Det gick
samla
bra.
Upp.
Många som har hört av sig och liksom tyckte att han hade så fina grejer och sådär.
Vad
sen
kul.
Är det ju ett problem när då Ann Söderlund döper podden när vi och inte hör det redigerade materialet. Då kan det bli lite konstiga titlar ibland.
Men jag förstår, vi måste förklara hela den här grejen. Jag döpte ju podden till Lisbeth Salander 6.2.0. Inte punkt 2.0 utan 2.0. För att det finns en passage som jag tyckte var den roligaste i hela podden. Som Anita Skolis Clemange klippte bort.
Jag kunde inte klippa bort någonting. Det var vår eminenta redigerare som hade gjort det.
Ja, men då lägger vi tillbaka den nu, Magnus.
Nej, men det var väl typ någon gång kanske... när hon skulle lite sexigt snurra runt liksom och drog av världens bra skit, då dog det lite.
Ska hon göra en liten, jag förstår inte, sexpiruett, eller ska hon vara lite som i gamla farser, eller vill hon liksom vara som en så här gymnastikprinsessa, eller varför gör hon helt plötsligt under knulleriet?
Men ska vara liksom så smidig som en liksom lite som en panter, och ska liksom så här, hon låg på rygg bredvid mig.
Jaha.
Och sen skulle hon liksom snurra runt och sätta sig gränsle som liksom en liten halvpiruett.
Jag fattar. Lite som i så här farligt begär och förbindelser och sådana filmer, att så här, Glenn Close kunde då tämde men inte Anita. Är det vår conclusion av hela det testet?
Glenn Close på
nu räcker det, nu räcker det med två alltså. Nu jävlar.
Tack snälla, puss och kram. Ja, det här tyckte jag var otroligt uppfriskande, hur jag ser Anita framför mig när hon lite ärtig och sexy en sen kväll, kanske lite på pickalurven. Nej.
Kan vara.
Kan vara lite tre glas glada chablis innanför skinnvästen. Och hade, du hade säkert någon liten underklädes... lite slinkig, inte syntet utan sidange. Och gör en liten... Ni ligger och hånglar och sen så gör du ett litet uppkast à la Lisbeth Salmander. Och det här, det säger ju Joel och inte jag. Och ska liksom göra en liten snurr och så sätter det i gränsle och släpper en brak.
Det är roligt så. Det är roligt, tycker, så.
Sensationellt roligt för att det är så här, att allt faller.
Jag vet allt inte. Faller.
Jo, men lusten tingar av. Ibland kan man ju skratta när man har sex, men det var tydligen inte en sån kväll. För jag tror att du gick lite för hårt in. Förstår du? Det gick inte att rädda. Du har ju problem med tarmarna. Det är någonting vi har pratat om förut. Just ikväll.
Men varför är de här återkommande grejerna komma tillbaka hela tiden? Jag kan för mitt liv inte förstå det.
Nej.
Varför tycker du att det är så roligt? Varför måste det vara liksom en klabbarpan podd?
För att jag ser det.
Och kan inte du liksom lämna det?
Jag
har varit på hotell med dig där du har liksom brakskitit liksom i receptionen. Men det tas inte upp. Det är bara mina fisar.
Mina kinifjärtar. Du har inte nämnt Barcelona. Hur som helst.
Paddan.
Så tycker jag att det är så otroligt roligt. För jag har aldrig sett något så tydligt framför mig. Som
nej, men jag kan berätta om paddan. Så kanske våra poddlyssnare kan visualisera det.
Det är preskriberat.
Nej, paddan, hör hur lätt kränkt jag är. Du kommer hem den här direkt. För att jag klarar inte av att hantera det här penibla. Paddan är alltså att vi är på festival i Barcelona för 3 år sedan. Åh, det blir en dålig historia här, för jag fnissar så mycket.
2 år sedan, jag... man får be.
Är det bara 2 år sedan? Ja. Jag är trött, som den lilla tant jag är. Jag är på fest med Hans Söderlund. För Hans Söderlund, alltså, det finns ingen kvinna på jorden som har så mycket energi.
Och som när hon min inte mor har, sina har fem... konstaterat. Som
ja, som din mor. Och när hon inte har sina 5 barn, då finns det liksom inget stopp. Det är som att hon har dragit 18 linor i ladd utan att ha dragit 18 linor i ladd. Dålig referens, men alla som fattar. Skitsamma. Nu ska vi se. Jo, och det är så att jag går hem och lägger mig vid 1. Tycker ändå att jag har kört på ganska bra den här kvällen. Somnar gott. Klockan 5 på morgonen så bultar på min dörr. Till historien hör att Ann har ett eget hotellrum.
Jättefint.
Jättefint, vägg i vägg. Allt hade varit perfekt, för hon vill inte sova själv.
Rätt,
hon tar av sig alla
rätt,
kläderna
ensam i Barcelona.
Utom trosorna. Och lägger sig liksom på rygg, men ni vet benen ut som i skräddarställning. Snarkandes, däckandes, i mitten av en 140-säng. Förstår ni ungefär vad som finns kvar på sidorna? Och där ligger hon och snarkar, pruttar och liksom rapar i ett.
Nej. Rap.
Ja, men så här fyller rap och så här, kucklar i halsen liksom.
Kuckeliku.
Och där ska jag liksom, klockan är 5 och jag kan liksom inte somna om. Det är liksom över. Det är över.
Den spanska reven höna.
Den spanska paddan rev en liten höna.
Ja, då var inte...
Vart tog hon vägen?
Du var inte nöjd på morgonen då. Men då tänkte jag fråga dig, du som hänger med så mycket, har du ingen spaning?
En liten spaning har jag minsann. Nej, men det slog mig återigen. Och nio! När jag såg den här Jan Guillou-dokumentären. För det berättas att han är så otroligt familjekär och världens snällaste människa. Och sen har man ju hört att han också är ett svin på jobbet. Och det här verkar vara ett genomgående tema. Jag kommer ihåg en gammal chef på TV4 som var absolut det värsta, vidrigaste människan på jobbet. Jaha. Och världens mest älskade liksom, familjemedlem. Underbar, wow. Hyllad och så vidare. Likadant en chef för produktionsbolag. Samma där. En av mina kompisar, journalisten Carolina Neurath, är kanske en av de snällaste personer jag känner. Men en ganska liksom hårdnackad journalist på jobbet som inte liksom värjer sig för något. Och likadant fick jag höra från min kära sambo idag som är liksom vad jag skulle kalla för 100% oarbetsvillig, samarbetsvillig. Han får så mycket cred på sitt jobb för att han är så lösningsorienterad. För mig är det här det sjukaste jag har hört. För det finns ingen som kan liksom köra fast på ett sätt som Joel och Len Nyström kan. När det kommer till att lösa problem. Så det här är nog intressant att man har två agendor liksom. Personligen så är jag ju liksom, jag är lika sur på jobbet som jag är hemma. Eller jag är lika glad på jobbet som jag är hemma. Alltså för mig finns det inga nyanser. Men att det finns personer som verkligen kan dela upp det här. Ha ett jobb alter ego och ett hem alter ego. Vilket är det verkliga? Eller allt ett?
Nej, jag fattar. Fast det där tycker jag man ser hela tiden. Jag är ju ganska mycket mig själv vad jag än jobbar. Och skulle kanske vara det även om jag jobbade på ambassaden i Beirut. Men de flesta man har runt omkring sig har ju en jobbröst och en hemmaröst.
Mm, det är sant.
Men det är kanske människor som jobbar som har chefer.
Ja, jag vet. Men jag orkar liksom inte. Jag är ganska filterlös, tror jag. Jag orkar inte spela spel längre. Sen förstår man ju att i vissa sammanhang att så här, jag kan ju tjäna på att spela ett spel.
Vi jobbade ju häromdagen inför ett annat projekt och då tänkte jag faktiskt mycket på det, att då var ju min son Dante med och då var det, ska vi spela pingis? Ska vi, alltså, du kör lite samma approach vare sig du är in charge eller in march. Alltså, nej, jag tycker du har inte två identiteter, det har du inte.
Nej, men det har ju inte du heller. Men, du är ju samma. För,
till exempel om jag sitter med så här, psykiatrifonden, då kanske inte jag så här, släpper en brakare.
Nej, men det är väl klart att du gör. Men å andra sidan kan du berätta liksom, när vi sitter med möten med typ Seat att så här, någon har kräkt på din tröja precis. Liksom.
Jo, det är sant, det är sant. Du satt ju i för sig och du släppte en brakare inför Ebba Busch Thor, så jag vet inte.
På andra sidan.
Nej, men jag tror att du är väldigt, väldigt transparent. Liksom. Men du rör ju ungefär i samma världar hela tiden ändå, tycker jag.
Tycker du?
Ja, men det tycker jag. Alltså, du är alltid någonting med sales och entreprenör och business. Är du inte det?
Ja, jo, absolut. Sen så tycker jag ju att mitt nätverk är ju från Ystad till Haparanda. Liksom. Alltså, jag kan ju umgås med alla. Det är ju så här, alla kan väl ha en egen uppfattning och idé om mig, men jag tror liksom från slott till koja så är det väl ingen som skulle uppleva mig annorlunda på ett.
Nej, men det är ett oerhört privilegium att kunna vara sig själv i alla situationer. Jag tror så här, Joel kanske också är så ung att han inte riktigt vågar vara sig själv än. Han kanske inte känner sig bekväm i de här situationerna.
Nej, men vet du, jag sa faktiskt till honom idag, hur sjukt det är nu må låta, att jag sa så här, shit, det har hänt så mycket med dig det här senaste året. Det är liksom som att hans sociala ångest har släppt. Han kan prata, approchera människor. Han har en egen självkänsla och en självbild som jag liksom inte upplevt tidigare. Att den, eller den har varit mycket längre fram till den. Och nu kan han liksom plocka fram sin charm som jag tycker är så viktig. Att han kanske ibland bevisar för andra att han har. För att så här, folk är inte så här, åh, vad är det för oupptäckt liten juvel Anita sitter med. Man liksom inte har sagt någonting 18 gånger senare. Då har man liksom tappat liksom söklusten.
Man tröttnar ju.
Ja, men precis, när man hela tiden ska sitta och intervjua en person och den personen inte ställer en motfråga, då blir det liksom inte speciellt kul. Så att jag kan verkligen vara så här, åh, äntligen du ställer frågor.
Man kanske har varit lite rädd.
Ja, men jag tror han har varit så här, det kommer från bakgrund allt möjligt. Jag tror han har varit socialt hämmad, blygsel, det är ju ett jävla gift liksom.
Ja, det har vi aldrig känt av.
Det vet inte du och jag hur det funkar eftersom vi aldrig har varit drabbade. Men jag förstår på folk som är blyga att det är ett extremt stort handikapp.
Ja, gud ja. Jag tänkte på det när Bobo var så här, jag vill inte gå in utan mamma, att jag kände så här, men kom igen, vad är problemet? Så tänkte jag, men hur kan du ens liksom tänka tanken att bli lite irriterad på typ en sexåring som inte så här går in och håller en stå uppa första dagen i skolan och inte känner någon? Det är väldigt lätt när man har det lätt för sig i sociala sammanhang och tänka så här, men det är väl bara att göra det. Men att det kan vara så jävla psykiskt. Och, ja, men det kan ju bli ett handikapp att vara så där blyg. Det verkar faktiskt vara otroligt jobbigt angående psykisk ohälsa.
Ja, men verkligen. Och du bara tänker att så här, det är jättelätt att sitta och vara störsk och så. Men jag tror återigen att så här, man kan bota väldigt mycket genom att utsätta sig för saker och ting. Och Joel i mitt fall är ju ett typexempel på det. Jag har ju utsatt honom för saker och ting under ett års tid. Men saker som han självvalt aldrig hade gjort. Liksom. Alltså jag har ju tvingat med honom på alla mingel, alla tillställningar. Han ska sitta med mig för middagar och grejer som han i 9 fall av 10, 100 gånger hellre hade suttit hemma och spelat tv-spel. Men i och med att han så här, då har utmanat sig själv och faktiskt gjort det här, så har det ju också luckrats upp någonting inom honom, och helt plötsligt har den här ganska roliga personen som jag vet om att han är också börjat exponera sig för andra.
Du är en bra maestro.
Ja, jag tycker alla snubbar ska ha äldre brudar, så är det bara.
Jaha. Nu ska jag köra Lisbeth Salmander 6.2.
Salmander, vem är det?
Salimander.
Vem är snälla Ann?
Men vadå, hon heter Salmander.
Salander. Hur svårt är det?
Det är någonting, jag måste söka hjälp.
Ja, jag tror det.
Jag måste psykostråligt. Jag ska till psykakuten nu. Nej, jag tar tillbaka det där. Det är ingenting att skämta om. Men summa summarum så tror jag att man kanske måste inse, som så här, lära sig skillnad på vad som man får ta hand om själv på NK-café med en kopp kaffe och vad som är sjukvården att ta del av. Så är det bara.
Just det. Tack för att ni lyssnar. Vi hörs om en vecka. Feedbacka gärna och skriv gärna kommentarer på våra poddar och inte bara skicka DM, så blir vi superglada. Och sen om ni vill ge oss en liten härlig recension inne på podcast, så blir vi också superglada.
Berätta gärna om märkliga situationer i bingen. Det tycker jag är roligt.
Det tycker du är kul.
Det är kul.
De kan man få skicka på DM, det är okej. Ha det bra. Hej hej.
Hej hej. Position in the kitchen with soda. I just whipped up a watch, trying to get me a rover, trying to stretch up the coca.